kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo köken med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Det är bibelförklaringar över apostlagärningarna och det är del 24 vi ska få höra idag. Vill du höra det i Värnamo köken så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Nu alltså då del 24 med Håkan Sundliden.
Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi får sitta ner och slå upp våra biblar och läsa och tänka och bedja och öppna våra hjärtan för dig. Herre, vi tror att du har lämnat kvar evangeliets ord här på jorden. Att du har anförtrott ditt ord till oss, ditt budskap, dig själv. Herre, hjälp oss att vara så öppna för dig och det du vill säga, att vi alltid är mottagliga, alltid beredda att omsätta det som du talar till oss. Vi ber att den här stunden ska få vara en stund då du talar till oss, en stund i det som du gör i våra liv och som ska samverka till att församlingen här byggs upp. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Ja, välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Då vi ska börja på Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Som handlar om missionen eller evangelisationen av Samaria. Så det ska vi strax läsa om. Och då är det så här, jag gjorde vi hade lite diskussion här, Lennart och jag, om hur många gånger vi skulle hålla på. Därför att jag hade tänkt att den första delen här i Apostlagärningarna skulle vara de 15 första kapitlen. Eller 14 eller 15 första kapitlen. Sen ska vi bryta in med Galaterbrevet. Därför att i det 13:e kapitlet så gör Paulus sin första missionsresa. Och då besöker han bland annat Galatien. Och där grundar han församlingar. Och så kommer han tillbaka då i slutet på 14:e kapitlet. Och har fullbordat den första missionsresan. Sen vet vi att han skriver Galaterbrevet till församlingarna i Galatien. Och han skriver Galaterbrevet därför att han är väldigt upprörd över att det finns andra missionärer. Som missionärer inom citationstecken och kallas för judaister. Eller i Galaterbrevet för falska bröder. Som reser i hans fotspår och rättar till allt det som Paulus har predikat. Och det här är den stora striden då om omskärelsen och matföreskrifter och sånt. För det var de judekristna som ville att det skulle vara kvar. Så de åkte som sagt efter Paulus och förstörde, tyckte han. Och det är ju det här som är den stora frågan i Apostlagärningarna 15. Alltså det som kallas för apostlamötet eller det första kyrkomötet när man behandlar just den frågan. Och då är alltså frågan om Paulus har skrivit Galaterbrevet innan apostlamötet. Eftersom han inte nämner någonting om apostlamötet i Galaterbrevet. Eller om han har skrivit det efter apostlamötet. Och så att säga lutar sig på det beslut som faktiskt är taget när han skriver Galaterbrevet. Det vet vi inte riktigt, men här någonstans vid 14, 15, 16 kapitlet i Apostlagärningarna så skrivs Galaterbrevet. Och om vi då studerar Galaterbrevet när vi kommer så långt i Apostlagärningarna så får vi ju det i sin historiska kontext, det är tanken. Men som sagt, frågan kvarstår där om vi ska läsa till och med kapitel 14 eller om vi ska läsa till och med kapitel 15. Hur som helst, vi får se när vi kommer så långt. Hur som helst så innebär det att vi har kapitel 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kvar innan vi kommer dit. 7 kapitel. Och med den takt som vi har haft hittills så är det ungefär 3 timmar på varje kapitel. 3 gånger 7, det är 20 gånger till, alltså 20, 21 gånger till. Så vi lär hålla på åtminstone året ut, kanske 15 gånger eller någonting sånt om vi ska vara optimistiska innan vi kommer till Galaterbrevet. Bara så att ni har en liten föraning. Så nu ska vi köra igenom kapitel 8 som handlar om missionen i Samarien. Kapitel 9, där blir det är ju Saulus omvändelse. Kapitel 10, då kommer missionen ut till hedningarna. Och kapitel 11 också. Och sen kommer vi kapitel 12 till Antiochia och Paulus som blir anställd inom situationstecken i Antiochia tillsammans med Barnabas. Och så kommer första missionsresan i 13 kapitlet. Så att vi har några spännande kapitel där vi ser hur ordet, som det bara kallas här på en del ställen, sprider sig på ett allt större område. Och vi börjar då med att läsa ingressen till det här, eller övergången till förkunnelsen i Samarien, alltså verserna 1-3. För det är ju avslutningen, epilogen kan man säga, till Stefanus martyrdöd. Och här talas det om den förföljelse som bryter ut samma dag. Och här läggs grunden i vers 3, eftersom Saulus nämns, för fortsatt spridning av evangeliet. Jag läser. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och höll stor dödsklagan över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Den där sista versen där, det ska man väl förstå mera som en förpresentation av det som ska komma sedan med Saulus omvändelse i kapitel 9. Men här ser ni att det bryter ut en svår förföljelse. På något sätt så hade man tappat besinningen och stenade Stefanus. Och här lösgjordes alltså ondskans makter, så att det stannade inte med Stefanus stening, utan tvärtom, det var bara början. Man stenade, det står inte att man stenade flera, men man var ju ute efter flera eftersom de fick fly. Det här var tydligen en signal. En signal som gjorde att Saulus, som i vers 58, alltså 7:58, omnämns redan där som en ung man, var närvarande när Stefanus stenades. Men han var inte bara en ung man som var med vid stora rådet, en lärjunge till Gamaliel, utan han var tillräckligt gammal för att i vers 3, 8 kapitlet, få tillstånd att utplåna församlingen så långt han hade makt till att göra det. När vi kommer till hans omvändelse så är han ju på väg till Damaskus. Då har han fått tillåtelse av översteprästerna och stora rådet att fortsätta jaga de kristna också på vägen upp till Damaskus. Så även om han var en ung man så var han en mycket nitisk man. Här står vidare i 8:1 att alla utom apostlarna skingrades. Alla betyder på grekiska de flesta eller många eller någonting sånt. Det är ju inte att förstå bokstavligt. Men det betyder ju ändå att det måste ha handlat om hundratals människor. Eller ska vi våga säga tusentals människor, som tusentals kristna lärjungar som flydde Jerusalem. Alltså då har det varit en kraftig förföljelse, det är uppenbart. För det har vi ju läst om hur 3000 kom till tro på en enda dag. Och vi har läst om hur det ökade, församlingen växte. Och vi vet att den växte ganska snabbt i början. Det kan ha varit både 6 och 7 och 8 tusen i församlingen vid den här tiden. Och alla flydde. Eller åtminstone väldigt, väldigt många. Så det säger, då kan man göra sig en föreställning om vilken enorm förföljelse, kraft det måste ha gått ut i den här förföljelsen. Alla utom apostlarna. För apostlarna, de skulle vara kvar på denna plats som vi talade om förut. Denna plats, Jerusalem alltså, där man skulle tillbe Gud, där Gud hade utfört försoningsverket genom Jesus Kristus, där anden var utgjuten och där alla skulle bli frälsta. Och det här är ett av skälen till att de blir kvar på denna plats. För man tänkte sig så, jag ska komma tillbaka till det, men man tänkte sig som så att först skulle hela Israel bli frälst och sen skulle evangeliet gå vidare till hedningarna. Det var den allmänna tankegången. Och sannolikt så tänkte apostlarna så också. Så när de nu spriddes utifrån Jerusalem och missionen kommer igång i Samarien och så är det förmodligen någonting som är helt oplanerat. De spreds inte för att de skulle missionera. De spreds därför att de flydde. Och därför så ställer det till problem i Samarien och på andra ställen. Men det ska vi också återkomma till. Jag hade några bibelställen här också om den där förföljelsen. För Saulus, eller Paulus då, som han kom att kalla sig fortsättningsvis. Han berättar ju om den här förföljelsen. Jag har skrivit upp 1 Korintherbrevet 15:9. Och sen är det Galaterbrevet och Filipperbrevet. Jag tror vi ska slå upp och läsa dem. Eller att åtminstone jag slår upp och läser det. I 1 Kor 15:9. Där handlar det om hur Jesus uppenbarar sig för sina apostlar efter uppståndelsen. Och så kommer det i vers 8. Allra sist visade han sig också för mig. Och så i vers 9. Jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Så det här är någonting som Saulus eller Paulus bar med sig. Han var märkt utav allt det han hade gjort tidigare. Och det är klart, det kunde ju inte göras ogjort. Jag tror inte att han gick omkring med dåligt samvete, därför att Jesus hade ju försonat Saulus synder och tagit bort skuldbördan. Men ändå så fanns det där naturligtvis i hans minne. I Galaterbrevet 1 skriver han i vers 13. Ni har hört hur jag tidigare uppträdde som jude. Hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den. Och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt än dem ivrade jag för mina fäders stadgar. Så ni hör ju på ordvalet. Jag tycker det är en bra översättning, för han använder väldigt starka ord här. Alltså ytterst våldsamt så förföljde han dem och han försökte utrota dem. Och det är vad vi har här i apostlärningarna också, att han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor. Jag får samma bilder för mitt inre nu som man kan se på nyheterna. De här amerikanska soldaterna gör husrannsakan och går in i hemmen i Irak, i Bagdad. De stövlar bara in mitt i natten. Eller för all del israeliska soldater i Gazaremsan. Så gjorde Paulus, och han letade efter de första kristna. Och frågan han ställde står ju ingenting om här, men vi vet hur de gjorde senare. Det var ju ganska enkelt. Tror du att Jesus har uppstått från de döda? Tror du att Jesus är Herren? Det var ju tillräckligt. Och ställa en sån fråga så skulle han ju få svar på tal, såklart. Så att det var ju enkelt på så sätt. Även om det naturligtvis var en hopplös uppgift att gå från hem till hem i hela Jerusalem. Synnerhet eftersom de flydde. Kanske förresten var det här en stor del av orsaken till att de flydde. De visste att han gick här från hem till hem. Det var bara att bege sig iväg. Det står också i Galaterbrevet den 23 versen. Där när han kommer tillbaka några år senare till Jerusalem. Och då så trodde de ju inte att han hade omvänt sig ordentligt. De hade endast hört sägas om honom. Han som tidigare förföljde oss predikar nu evangelium om den tro han förut ville utrota. Så det är ju alldeles uppenbart att det var inte någon enkel eller någon snäll förföljelse, utan det var en kraftfull förföljelse. Filipperbrevet som kommer efter Galaterbrevet och Efesierbrevet, där står i 3 kapitlet vers 6. Han presenterar sig själv därifrån vers 5. Jag som blev omskuren på 8:e dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebre född av hebreer. Jag som i fråga om lagen var en farisee, i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet den som vinns genom lagen, en oklanderlig man, och så vidare. Så där har vi alltså orsaken, även om det bara är nämnt här då i ett par versar i början av det åttonde kapitlet, och mera som en övergång, för sen kommer det ju handla om missionen i Samarien. Så är det ändå en övergång som, när man fördjupar sig i den, så blir det ju uppenbart varför de flydde som de gjorde. Nu har vi i kapitel 8, för det är hela kapitel 8 som vi talar om, så har vi missionen i Samarien. Och den presenteras genom två exempel. Det presenteras först i verserna 4 till och med 25, eller 5 till och med 25. På så sätt att Filippus predikar i en stad i Samaria, och hela staden kommer till tro. Och sen så presenteras det i verserna 26 och kapitlet ut på så sätt att samme Filippus, som är på väg från Jerusalem till Gaza, möter den etiopiska hovmannen och hjälper honom, bara honom så att säga. Det är inte en hel stad, det är bara en människa. Hjälper den här etiopiska hovmannen till tro. Den etiopiska hovmannen som tjänstgjorde vid hovet, som ni hör, i Etiopien. Och som förmodligen var en av dem som var de första missionärerna i Etiopien. Jag säger en av de första, därför att legenden säger ju att evangelisten Markus också kom till Etiopien. Så att i Etiopien har en av världens absolut äldsta kyrkor. En kyrka som finns kvar och som är levande. Och klostren i Etiopien och runt omkring där, de är ju nästan precis likadana som de var här. Kanske inte här då, men på 200-300-talet i alla fall. Så det är ett fascinerande historia. Så genom de två exemplen ska vi få se hur evangeliet sprider sig. Och då står det så här i vers 4. De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Vi tar bara den meningen till att börja med. Predikade evangeliet. I det fjärde kapitlet i Apostlagärningarna, där står det så här i den andra versen. Nej, nu ska vi se här nu. Nu har jag skrivit 4:2, stämmer ju. Jo, det stämmer, 4:2, ja. Alltså Petrus och Johannes står inför Stora rådet. Och Stora rådet var, och så kommer vers 2, upprörda över att de undervisade folket och Jesus predikade uppståndelsen från de döda. Man var upprörd för att de predikade. Och där står det på grekiska katangelein. Katangelein är ett vanligt ord som betyder att de meddelade. Det är det som är översatt med predikade här. Men de meddelade, de berättade för folket att Jesus hade uppstått. Katangelein, angelein, känner igen i angelos, alltså i ängel. Ängel är ju budbärare, den som bär bud. Och ordet evangelium, evangelos, är samma ord. Men det blir så småningom, kan man säga, en teknisk term för att evangelisera. Det är det inte när vi är i det fjärde kapitlet i Apostlagärningarna. Men nu när vi kommer till åttonde kapitlet, då används det här ordet, och då används det som en teknisk term, alltså som ett fackord för evangelisation. Det används 5 gånger i det här kapitlet. Och den här versen som jag nu läste, det är första gången som vi hittar det här ordet. Evangelizo, eller evangelizomai, som är en sorts utveckling, kan man säga, utav angelos. Och ordet förekommer där i den fjärde versen, och det förekommer sedan i som verb är egentligen den femte versen. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus. Där har vi det, predikade Kristus, evangelizo Christos, för folket. Sen kommer det i vers 12. Där står det att de trodde på Filippus som predikade evangelium. Så först står det predikade, ja, för, i fjärde versen står det predikade evangelium, och sen femte versen predikade Kristus, tolfte versen predikade evangelium. Sen kommer det i 25:e versen predikat, sedan de hade vittnat och predikat Herrens ord, står det. Och 35:e versen, då när hovmannen och Filippus möts, så säger Filippus i vers 35, eller det står om honom att han predikade evangeliet om Jesus. Och i den 40:e versen så står det ännu en gång predikade evangeliet i alla städer. Så där har du ordet evangelisera. Så att evangelisera, som är ett ord som vi använder, men som vi kanske inte riktigt alla gånger tänker på vad det innebär. Evangelisera förutsätter att det finns, det är kopplat till ett bestämt budskap. Det budskapet har vi tidigare här kallat för kerygma. Och det har att göra med att kerygma och kerysso och kerryx, det är vanliga profana ord som användes i den grekiska världen, inte minst i militära sammanhang. Så att när det var som så att den romerska hären hade varit ute och krigat, och så hade de vunnit ute på slag, vunnit ett krig eller ett slag ut på slagfältet, då skickade man tillbaka hem en härold, en kerryx, en härold. Och hans uppgift var att springa hem och berätta att de hade vunnit kriget ut på slagfältet. Han var liksom första meddelaren. Så han springer med det här budskapet hem, kanske till och med ända hem till Rom, och meddelar det här budskapet. Och det heter då kerysso. Därför att när han kommer springande emot staden Rom, om det nu är så, så står folket där och är jättespända på vilket bud de ska få. Hur har det gått nu? Man står och väntar på det här. Man kanske till och med har någon förelöpare som säger att nu är han på gång. Och nu kommer man ut här och väntar på. Och innan han ens är framme så ropar han: vi har vunnit, vi har vunnit. Det är budskapet. Det är förkunnelsen. Och att predika eller att förmedla eller att predika evangelium, det är alltså att ropa: han har uppstått, han har uppstått. Och människorna lyssnar och tar emot det här. Det här är det vanligaste ordet på grekiska, och det används i profana sammanhang. Men det använder också Lukas och också Paulus. Tala med de här termerna. Men parallellt med det här språket så uppstår ordet evangelion. Evangelist, den som springer. Det blir så att säga den kristne kerryxen. Och han kerysso, det vill säga han predikar evangelium och förmedlar det, och människorna tar emot det. Så att kerysso språket och kerygmat budskapet och evangelizomai och evangelium, det är parallella språk, och så småningom så går det över helt och hållet till att vi bara använder ordet evangelium. Fast det i Nya testamentet används båda sätten. Men här används alltså ordet predikade evangelium. Och det jag vill ha sagt med det är alltså att det är knutet till ett väldigt speciellt budskap. Nämligen till det vi kallar för kerygmat. Eller till det som vi i vanligt tal kallar för evangelium. Nu finns det flera sådana ställen i Nya testamentet. Där det är väldigt kort. Bara på en vers eller två. Ibland kan det vara några versar till, som vi har sett i Petrus tal här tidigare. Så presenteras det här kerygmat, så presenteras det här evangeliet. Vi vet ganska bestämt vad det innehåller. Det innehåller att Jesus är Guds son, han är Messias. Han är Gud som har kommit till oss. Hans lidande och död på Golgata kors är uppfyllelsen av alla offren. Efter hans död på Golgata så behövs inga andra offer. Försoningen är så att säga genomförd. Hans uppståndelse och den helige andes utgjutande betyder att han är Herren över allting, och han ger liv av sitt liv. Det är själva budskapet. Detta är goda nyheter. Detta är budskapet. Och det kan vi inte ändra på i våra dagar. Ibland kan man höra det mest besinningslösa evangelisttal. Eller det är massor med folk, också kristna, som inte ens verkar ha koll på vad evangeliet är för något. Vi kan aldrig tumma på just de här grundläggande bitarna. Ett sån där sammanfattning har du i Romarbrevet. Bara för att ge ett exempel utöver de som vi redan har läst om i apostlärningar. Romarbrevet 3 är det väl, tror jag. 4 är det nog. 4, den sista versen i Romarbrevet 4. Där står det så här i vers 25, den sista versen, om Jesus som utlämnades för våra synders skull, uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Det är budskapet. Läser man vers 24 eller 23 så får man lite utvidgat. Men det här är ett sånt där, den sista versen där, va? Dog för våra synders skull, uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Det är själva budskapet. Det finns några ingredienser, alltså, när vi talar om evangelisation, som ligger i själva ordet. Det ena är då, som jag säger, att det är ett bestämt budskap. Och det andra är ju att det är ett gott budskap, alltså det är glada nyheter. Det hör också till evangeliet. Och då tänker jag som så, glatt, gott för vem? Ja, för de som lyssnar naturligtvis. Alltså om evangelisation ska äga rum värd namnet, då ska människor som lyssnar till det bli glada och ta emot det i glädje. Det är först då som det, som ska säga, evangeliserandets process har fullbordats. Annars riskerar den ju att stanna antingen vid tomma ord, eller, och då är det ju inte evangelisation i ordets rätta mening. På grekiska så används ordet oftast medialt eller passivt, vilket betyder att evangelium går ut, och när det har tagits emot, då är så att säga processen genomförd. Men tas det inte emot i trogna hjärtan och de bejakar det, då har inte evangelisationen ägt rum. Så man ska ha med, det finns alltså tre stycken komponenter i detta med evangelisationen. Det behöver finnas en avsändare. Någon måste bära ut budskapet. Vem kan jag sända? Vem berättar det här för alla andra människor? Det andra, det måste vara ett bestämt budskap. Och det tredje, det behöver tas emot. Det behöver vara förknippat med glädje. Därför att om inte människor sätter sin tillit till det som sägs, med glädje tar emot det och förtröstar på det, så har det ju inte ägt rum. Jag tänker på det där ofta, därför att tänk så mycket, många predikningar man har hållit, så många gånger vi har försökt att förklara och så vidare, men det har inte blivit något mer. Och det är lite plågsamt att tänka på att det faktiskt i själva ordet ligger att det måste tas emot med glädje. Egentligen så borde man tänka så här, och jag har börjat tänka så också sedan några år tillbaka. Det finns många människor i vårt samhälle som har det tråkigt, höll jag på att säga, som lider av att livet är meningslöst, som lider av missbruk, som är sökare, kroniska sökare. Det finns människor som plågas av sjukdomar och så vidare. Det finns ju massor med människor som är i behov av goda nyheter. Och om jag ska tala till en människa som tycker att livet är hopplöst, eller jag ska tala till en människa som lever i sorg över någonting, så måste jag ju tala på olika sätt. Det är samma budskap, men för att det ska bli goda nyheter för den ena respektive den andra, så måste det ju förmedlas på olika sätt så att det blir goda nyheter för den personen. Vi kan inte bara tänka på att vi försöker predika eller förmedla så gott vi kan, eller renlärigt, eller vad det nu är för ambitioner vi har. Vi måste ju tänka på dem som ska lyssna till och som ska ta emot det här. Om jag träffar konfirmander eller tonåringar som vill ta livet utav sig, då måste jag ju tala in i deras situation på ett sånt sätt så att hon blir glad och omvänder sig och börjar leva igen. Tillsammans med Gud helst naturligtvis, genom Jesus Kristus. Och det tror jag, det ena kan ge det andra ett sånt läge. För att om man tar emot goda nyheter och blir glad över detta och sätter sin förtröstan till det, då ger ju det ena det andra. Då har ju ett gott verk börjat. Ja, det där kan ju fundera vidare på. För att det här är som sagt vad... Vi behöver både en avsändare, och den helige ande ska komma över oss och ge oss kraft. Men vi behöver också ett klart och tydligt budskap, och vi behöver ha öppna hjärtan som tar emot. Och nu får vi då två exempel på där det här äger rum, och där vi ser hur människor öppnar sig för evangeliet och hur Guds ande, Jesus själv, verkar genom budskapet. Nu ska vi se, vi läser ifrån, ja, vi kan läsa från vers 5 till och med 8 till att börja med. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor. Och många lama och lytta botades, och det blev stor glädje i den staden. Vi ser ju behoven. Det var människor som led av komplex och som var bundna och till och med besatta. Och det var människor som var lama och som fick sitta och tigga för att få ihop till sitt levande. Och det var lytta som botades, som inte kunde förflytta sig som de ville, utan var beroende av andra människor och så vidare och så vidare. In i den miljön så att säga predikar Filippus Kristus för folket. Kristus, som är det grekiska ordet för det hebreiska Messias. Och då vet ni vem vi tänker på. Alltså Guds representant på jorden, Guds son på jorden, den genom vilken Gud själv verkar. Och de trodde på det här. Nu så slog de med en stad. Det finns nämligen en sak nu. Det finns nämligen en liten svårighet här i översättningen i vers 5. Det står om staden Samaria. Jag vet inte hur det står i den översättningen som du har. Men i den grekiska texten så står det inte staden Samaria. Utan det står staden i Samaria. Samaria är ju landskapet. Men det fanns många städer i Samaria. Och vi vet inte vilken stad det var. Man skulle kunna tänka sig kanske, som det står översatt här i folkbibeln, att det var Samaria. Men Samaria på det, var ju det gammaltestamentliga namnet. Det fanns en stad som hette Samaria. Men när kung Herodes blev kung, alltså några år innan Jesus föddes, så bytte han namn på den staden. Så den heter Sebastos på Jesus tid. Så det borde ha stått Sebastos i sådana fall. Och det är inte säkert att det är den staden. Och dessutom så står det här staden, alltså i bestämd form. Och då kan man översätta som jag sa att de hade gjort i Bibel 2000. Där står det huvudstaden. Alltså staden med stort S så att säga, var huvudstaden i Samaria, vilken det nu var. Det fanns en annan stad i Samaria som hette Sikem på gamla testamentets tid. Men vid den här tiden så heter den Shechem. Och förlåt, nu sa jag fel, den hette Shechem Sikem alltså tidigare på gamla testamentets stad. Jag bara tog på svenska och hebreiska. På Jesu tid hette den Neapolis. Och idag så heter den Nablus på Västbanken. Så vi vet alltså inte riktigt vilken av de här städerna som åsyftas. Dessutom, jag har tänkt på det nu när de kommer dit och berättar om vad Jesus har gjort. För nu är de på flykt, de här kristna i Samarien. Och det är klart att överallt där de, dit de flyr och där de, det står ju här, de vandrade omkring, står det. De bodde ju ingenstans, de var ju på flykt. Så berättade de naturligtvis om Jesus och vad som hade hänt med Jesus. Men det slog mig en sak när jag förberedde det här, och det är Johannes 4. Jesus själv hade varit i en stad i Samarien. Ni kommer ihåg det, kvinnan, när samtalet med kvinnan vid Sykars brunn i Samarien. Johannes 4. Och när man läser där Johannes 4 så ser man att den staden hette Sykar. Det är ett ganska litet område vi talar om här nu, Samarien. Eller stort, det beror på vad man har för jämförelse förstås. Men det är inte så stort, va? Det finns en hel del städer här. Och Jesus var i Samarien vid ett tillfälle, stannade vid Sykars brunn, vid en stad som hette Sykar, står det i Johannes 4. Och så utspelar sig det här samtalet med den samariska kvinnan, och som ni vet så kommer hon till den slutsatsen, tron att Jesus är Messias, och hon går in i staden och berättar det här för alla. Och det står att hela staden kom till tro på Jesus. Och det står att de tvingade Jesus att stanna i den staden i 2 hela dagar. Så alldeles okänt var det ju inte. Så när de här nu kommer till vilken stad den nu än var, så fanns det ju någon form av mottaglighet, någon form av förkunskaper, sannolikt också om Jesus. Ni kan jämföra också vad som står i vers 25. I 25b. När de vänder tillbaka, när apostlarna vänder tillbaka till Jerusalem, för de åkte upp dit till Samarien, så står det att de predikade under vägen evangeliet i många byar i Samarien. Så många städer och byar fick höra evangeliet. Nu är ju det här lite extra anmärkningsvärt av flera skäl. Det är ju som ni vet sedan tidigare så att samarier och judar, de har ingenting med varandra att göra. De är som hund och katt. Så står det också i Johannes 4:9. Man förvånades över att Jesus pratade med den samariska kvinnan. Och så skriver Johannes, eftersom judar och samarier inte har någonting med varandra att göra. Och varför hade de inte någonting med varandra att göra då? Hur har det blivit så här? Den osämjan var i runda tal 1000 år gammal. Nästan 1000 år gammal. Går man till 1000 före Kristus, vart hamnar vi då? Då hamnar vi hos kung David. Och kung David var ju den store kungen som byggde ut, så att säga, Israels rike, ett ganska stort territorium, och som härskade över detta, och han hade ett endräktigt folk. Kung David dog ju så småningom och efterträddes av Salomo. Och när Salomo tog över efter David så förmådde inte han hålla ihop de 12 stammarna. Utan riket delades ju i Nordriket och Sydriket. Och Nordriket var 10 stammar, de flesta i Samarien. Och det var bara 2 stammar som höll sig troget till Jerusalem och till Juda. Och det var ju Judastam och Benjaminstam. Så där går sprickan tillbaka. Det som sen händer 722 före Kristus, det är att den stora krigsmakten som då hette Assyrien kom norrifrån. Nuvarande Syrien och Irak, nordöstra Syrien. Det var ju ett världsherravälde som hette Assyrien. Sedan fick de namnet Babylonien. De gick ner i Israel och besegrade de här 10 stammarna. Man gick inte så långt som till Jerusalem. Så det var 2 stammar som klarade sig. Men de här 10 stammarna i Samarien och Galileen, de erövrades och folket fördes bort i det som kallas för den assyriska deportationen. Där skingrades det judiska folket. Och sen dess är de ju skingrade. Och det som hände då, det var att främmande stammar, andra folkslag, flyttade in i de här städerna och byarna som mer eller mindre hade tömts. Jag säger mer eller mindre, för det fanns naturligtvis judar kvar också. De judar som fanns kvar, som inte fördes bort i den assyriska deportationen, de assimilerades, togs upp bland de här främmande stammarna som nu hade kommit in och bosatt sig där. De gifte sig med varandra, de blev väl kära och sådär. Unga människor där, precis som nu. Och det spelar väl ingen roll om det var en främling eller om det var en jude eller inte. Utan det flöt ihop, va. Och det här är de som kallas för samarier. Det är alltså en sorts blandfolk som står upp där. Sen var det ju så att Jerusalem besegrades ytterligare lite senare, alltså på 500-talet, utav babylonierna, fördes bort den babyloniska fångenskapen, och Jerusalems tempel förstördes. Nu var de borta inte längre än 70 år i den babyloniska fångenskapen, så de återvände till Jerusalem. Många av profeterna i Gamla testamentet handlar ju om det här. Jeremia till exempel, och Hosea, och flera av de andra små profeterna handlar om det här skeendet. De kommer tillbaka till Jerusalem och har då fått tillstånd av Zerubabel, som var kung i Babylonien, att återuppbygga templet. Och när de ska återuppbygga templet i Jerusalem, så vill de inte ha hjälp av samarierna. För de tycker att det har blivit ett blandfolk. De är inga äkta judar längre. Så de får inte vara med när folket återvänder och templet ska byggas. Och det gör att den här klyftan mellan judar och samarier, den förvärras betydligt. Och den förvärras så mycket så att på 300-talet, tror jag det är, 400-talet före Kristus, så bestämmer sig samarierna att bygga ett eget litet tempel. Och det bygger de på berget Gerizim. Det finns två berg i Samarien som heter Gerizim och Ebal. Och där var Moses. För när Moses skulle gå in i landet, så såg han två stycken berg som han gav namnet Välsignelsens berg och Förbannelsens berg. Det märkliga med de här bergen är, som man ju kan åka ner och se än idag, det är att Välsignelsens berg, det är fullt med skog och växtlighet. Förbannelsens berg, som ser likadant ut och som inte är vare sig högre eller lägre, där växer ingenting. Fråga mig inte varför. Men det är Välsignelsens berg och Förbannelsens berg. Det samarierna gör är att de upprättar alltså en tempelplats på berget Gerizim, Välsignelsens berg. Kom ihåg nu att de håller sig också till Moses fem böcker. De vill ju vara judar, men de blir inte accepterade av de andra judarna. För de är ett blandfolk. Har blivit ett blandfolk. Och nu när de bygger sitt eget tempel på Gerizim, samtidigt som man håller på och bygger färdigt templet i Jerusalem, då kan jag förstå, nu är ju sprickan de här två emellan total. Så att judarna förklarar samarierna för icke-judar. Och säger till dem att ni har inte samma religion som oss. Så det är ju en oerhörd schism. Så att när Jesus går genom Samarien, så är det uppseendeväckande. Man gick inte ens in på det området. Så spänt var det. Men nu så har de här alltså flytt. Och när man flyr från Jerusalem och Judén uppåt, så flyr man, så kommer man ju upp i Samarien. Alltså det som nu är Västbanken, eller som kallas för Västbanken, alltså i våra nyhetsprogram. Och det betyder att när han kommer dit, så är det någonting häpnadsväckande som sker. Och nu ska ni få fyra skäl till varför jag tror att det är häpnadsväckande. Det första har jag redan gett, det är det att det är häpnadsväckande att de predikar goda nyheter för samarierna, eftersom judar och samarier inte har något med varandra att göra. Det andra är att någon mission som vi tänker oss, att de skulle vara utsända missionärer, det fanns ju inte. Det som sker här i Apostlärningarna 8, det är alldeles oplanerat. De är inte utsända av apostlarna till att predika evangelium i Samarien. De är på flykt. Det betyder att det är ingen etablerad, det är ingen godkänd mission överhuvudtaget ifrån församlingen i Jerusalem. För det tredje, som jag nämnde tidigare ikväll, den judiska tankegången, den var ju den att alla judar, Jerusalem och alla judar, först skulle bli frälsta. Sen skulle missionen ta vid. Men det judiska folket hade ju inte tagit emot Kristus. Det fanns alltså inte några tankar på, knappast, fanns ingen som hade gett klartecken för någon mission överhuvudtaget. Och det här var förmodligen, säger en del kommentatorer i alla fall, skälet till att apostlarna var kvar i Jerusalem. För de skulle ju evangelisera där för sitt folk. Och det fjärde och det sista skälet, som kanske inte är så starkt, ja, det beror på hur man ser det, det hittar vi i Matteus kapitel 10. När Jesus, det är visserligen ett annat sammanhang, men man får väl förmoda att det här har dröjt kvar. När Jesus sänder ut de 12 i Matteus 10, så säger han i vers 5: gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Så Jesus hade alltså sagt det här som de tänkte, nämligen att först ska de förlorade fåren av Israels hus bli frälsta. Sen får vi se vad som kommer i missionshänseende. Så Jesus hade sagt att de inte skulle gå till någon samarisk stad. Så ni förstår att det som händer här är inte bara oplanerat, utan det är uppseendeväckande. Och hur ska vi, och ni såg, eller hörde här vad jag läste, vad som hände. Onda andar for all världens väg, och lama och lytta botade, så det blir stor glädje i hela staden. Hur ska de hantera det? Det var ingen enkel sak. Och det är ju därför också som de skickar upp apostlarna. Ni ser när vi kommer till vers 14. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, då sände de dit Petrus och Johannes för att kolla upp vad det här är för något. Nu kan man ju i och för sig säga att Jesus hade, han hade ju sagt i Apostlärningarna 1:8, då där på Kristi himmelfärdsdag, de skulle vänta på den helige ande. Ni ska vänta till den helige ande kommer över, då ska ni få kraft att sprida evangeliet från Jerusalem och Judeen till Samarien och till jordens alla ändar. Så han hade ju sagt det, att de skulle till Samarien. Men han hade ju inte sagt när, så det gick ju fortfarande att kombinera med tanken att först ska alla i Jerusalem bli kristna, sen ska vi gå till Samarien. Ja, men människors tankar är inte Guds tankar. Och människors vägar är inte Guds vägar. Och det blir ju alldeles uppenbart när man läser vidare här. Det här ställde ju till enorma problem, det som skedde nu i den här staden i Samaria. Ja, vad då för problem? Jo, till exempel så skulle man ju svara på de här frågorna. Ska inte hela Israel bli frälst först? Skulle inte Jesus först upprätta riket? Skulle de som nu har kommit till tro, skulle de betraktas nu som riktiga judar, de här samarierna, fastän de var bland folk? Skulle de omskäras? Skulle de iaktta matföreskrifterna? Skulle de göra sig av med egna? Skulle de göra sig av med templet på Gerissim? Det blir massor med frågor här. Och ingen vet hur man ska svara på något av det här. Så här blir det inte bara massa frågeställningar och konfunderingar, utan här blir det problematiskt då. Det är lite tragikomiskt. Man tänker sig att det, när många människor kommer till tro, när det blir väckelse, ja, då blir det många problem också. Jag har en känsla av att det skulle bli likadant här. Tänk om några hundra skulle komma till tro i Värnamo på ett par månaders tid, eller kanske ett par tusen då, för att ta i lite. Oj, oj, vad jobbigt det skulle bli. Va? Ja, kära någon. Ja, vi får nog vara glada för att det går sakta. Men här var det alltså kaotiskt. Men det finns en sak som vi måste ha med här nu. Titta nu på Filippus. Titta i vers. Jag har bara skrivit upp tre verser här. Jag tror att vi kan kanske läsa det här på fler ställen. Men det jag vill visa här nu med några verser, det är att så långt som Filippus anbelangar, så var han övertygad om att han var ledd av Gud. Det står nämligen så här i vers 18. Det är ju Lukas som skriver det här, men ändå. När Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning. Alltså här är ju ett erkännande att det som har skett här, det har varit en helig ande som har verkat. Du har det också i vers 26, det är samme Filippus. Det är visserligen inte i Samarien, men det är när han träffar den här etiopiska hovmannen. Då står det i vers 26 att det var en Herrens ängel som talade till Filippus och som sa att han skulle gå till den där vägen. Eller i vers 39, i slutet på kapitlet, då när det står att när de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer. Så det är ju ganska uppenbart att Filippus själv, som predikade Kristus och som såg hur Jesus verkade när han bad för människor som var sjuka, halta och lytta, och som såg hur de fylldes med anden, han var övertygad om att det här var Gud. Men det är ju en sak att han var övertygad. Det är ju en annan sak vad alla apostlarna i Jerusalem ska tänka. Eller för att inte tala om hela församlingen i Jerusalem, eller de som var utspridda och som hörde ryktet om vad som hade hänt. Det var väldigt vad klockan går, hörni. Vi ska nu läsa verserna 9 till och med 13. Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sa sig vara något stort. Alla, både små och stora, höll sig till honom och sa: han är den Guds kraft som man kallar den stora kraften. De hade hållit sig till honom därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. Men när de nu trodde på Filippus, som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. Också Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes. Så i staden fanns en man vid namn Simon, eller Simon magiken, eller Simon trollkaren, som det står lite olika översättningar. Och han hade ju då predikat i den här staden, och han hade också gjort tecken under. Så det är ju uppenbarligen så att budskapet, anden, innehållet i det som Filippus predikar, det som Jesus förmedlar, är så starkare än det som Simon har predikat. Simon hade säkert, jag vet ungefär vad han hade predikat, jag ska försöka återkomma till det, men han predikade sitt och han imponerade på folk med sin vältalighet och med sina tankar och idéer, och människor blev berörda både till ande, själ och kropp. Men när Filippus kom så var det alltså ett ännu bättre budskap. Det är ju uppenbart. Och det var till och med så kraftigt det här evangeliet om Guds rike så att Simon själv kom till tro, står det. Och då är det frågan om vem den här Simon var. Och vi vet inte det till 100%, men vi kan ha en del goda gissningar. Det är nämligen så att kyrkofadern Irenaeus, som levde och verkade som biskop från år 130. Han var lärjunge till aposteln Johannes. Den Irenaeus, han skriver att gnosticismen som han bekämpar har sitt ursprung hos Simon, magiken. Eller han skriver, för att vara mer exakt, Simon magiken är en av dem som har fött fram den här rörelsen som kallas för gnosticismen. Ni känner igen gnosticismen och kanske vet också ungefär vad den står för. Men gnosticismen som beteckning, som lära, som undervisning är egentligen utvecklad först på 100-talet, år 100 ungefär. Då är det känt vid namn, den här undervisningen. Men man tror att Simon var en av inspiratörerna till gnosticismen. Det kan ha funnits andra också naturligtvis. Ja, vad är det här för något då? Jo, det här gnosticismen är den tidens New Age. Alltså det är den tidsandans allmänna folktro. Religiöst, kulturellt formade uppfattningar om livets tillvaro. Och det bygger i stora stycken på filosofen Platon, som var lärjunge till Sokrates 700-800 år före Kristus. Och det tankegodset som finns hos Platon, Sokrates och Platon, det fanns ju i hela romarriket. Först var det det grekiska riket 200 före Kristus, sen blev det romarriket ungefär 50, 60, 70 före Kristus. Men kulturen, den hellenistiska kulturen, var präglad av Sokrates och Platon. Och i det tänkandet så finns det några saker som man kan säga att den här Simon var sin tids profet. Han var en förkunnare utav folktron, folkreligiositeten vid den här tiden. Och några huvudingredienser hade jag ju tänkt att jag skulle hinna berätta. Men nu är det bara 2 minuter kvar, så det förstår jag att det hinner jag ju inte. Men jag kan bara säga någonting om Platon då. Platon och hans filosofi som skulle ligga bakom det här, den är dualistisk. Det vill säga att tillvaron är delad i 2 stycken världar. En gudomlig värld och en materiell värld. De här 2 har ingenting med varandra att göra. Man tänkte sig att Gud var god, allsmäktig, felfri naturligtvis. Och alla de här karaktärsdragen som vi också tänker som Gud. Och så tänkte man sig att ju längre avståndet var ifrån den här guden, desto mer avtar hans strålglans. Så att ju längre ner man kommer genom sfärerna, genom eonerna, desto mer avtar det gudomliga inflytandet och sist går över till den här materialistiska världen som finns här nere. Och alla kan ju se och förstå att här råder ju inte Gud, utan här finns bara en avfallen värld. Men man tänkte sig, eller Platon tänkte sig som så att den här guden, det avtar visserligen, men i varje människa så finns det lite grann utav Gud i den människan. Det finns en gnista gudomlighet i varje människa. Och utifrån det byggs då den här tron upp. Tyvärr så måste vi stanna där, utan vi får plocka upp tråden här nästa tisdag, så ska vi få lära känna de här tankarna lite bättre. Herre, vi tackar dig för att du vände det här förskräckliga scenariot i Jerusalem med förföljelsen, då tusentals av dina lärjungar fick fly. Att du vände det till något fantastiskt. Herre, du öppnade dörrarna inte bara till Samarien utan till den fortsatta hedna missionen utan att någon begrep det. Herre, vi ber att det som skedde där principiellt också ska ske med oss. Att vi ska få gå genom nya dörrar. Att du ska öppna vägarna ut i ett samhälle som har det svårt, ut i en förlorad värld. Herre, fortsätt du att tala till oss genom det här bibelförklaringen. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är Apostlagärningarna och det här var del 24. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman. Jag som sitter här och producent och tekniker heter Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändningen från Radio MF, då du får lyssna på deras söndagsgudstjänst. Hej då.